Okej. Så hej och välkomna allesammans. Vi ska börja med bön. Vi kan ta en minut här i stillhet. Herre, vi tackar dig denna onsdag kväll. Vi tackar dig Jesus för möjligheten att mötas tillsammans som Kristi kropp. Herre, vi ber att du stillar våra tankar, du stillar våra hjärtan, du stillar våra känslor. Att lyssna till ditt ord, att ta in de sanningar som du har förberett för oss. Herre, vi ber för din tjänare idag. Att han skulle förkunna ordet på ett sådant sätt att du blir förhärligad. Att din karaktär och natur blir rätt representerad i predikan. Herre, vi ber för våra hjärtan att de skulle vara öppna. Vi ber för våra öron att de skulle vara lyssnande. Herre, vi ber att du gör någonting i våra hjärtan individuellt, men också bland oss som församling tillsammans. Herre, vi tackar dig också för påsken som står för dörren. Denna underbara högtid som vi vet verkligen har sitt ursprung i din död och uppståndelse. Även då man firade det även på Gamla testamentets tid. Men den kristna påsken är uppfyllelsen av det som den gammaltestamentliga påsken stod för. Herre, vi ber idag att du välsignar den helg som ligger framför oss. Gästerna vi ska ha, gemenskapen vi kommer att ha. Låt oss bli uppbyggda. Dra många nya människor, Jesus. Och låt ditt ord gå ut i detta land till människor under påsken. Låt oss använda de här tankarna och kanske lite av en öppenhet som finns hos människor runt storhelgerna ibland. Och Herre, vi ber att du skulle använda oss som dina instrument. Vi ber i ditt namn. Amen. Underbart att vara här. Tack att ni är här och vill lyssna. Vi ska fortsätta vår serie som handlar om, eller som vi har kallat för, frälsning åt var och en som tror. Och det här blir del 4. Frälsning åt var och en som tror. Och jag brukar börja med en kort repetition. Och vi sa att det har rasat en debatt egentligen under hela kyrkohistorien. Men den här kyrkohistorien, eller vad ska jag säga, den här debatten blev, eller intensifierades för sådär ungefär 400 år sedan drygt. Mellan vad vi kallar för kalvinister och armenianer. Och striden var om den fria viljan. Hur via människan verkligen har en fri vilja efter fallet eller inte. Och den kalvinistiska läran har kommit att bli känd för sin lära som man kallar för tulip. Som betyder tulpan på engelska. Och det är ganska intressant därför att hela den här läran skrevs i Holland, som är känt för sina tulpaner, just den här årstiden nu som vi, april, folk reser dit för att se på tulpaner. Och vi sa att T i tulip, det står för total depravity, som betyder att människans syndafall är totalt. Och där ser man det som att i Efesierbrevet 2, verserna 1, 2, 3 och framåt där, så talas det om hur vi var döda i våra överträdelser. Och det menar man betyder att människan var så död att hon var som ett lik som bara flyter på vattnet. Fullständigt oförmögen att göra någonting. Och Gud måste därför återuppliva, återuppväcka den här människan övernaturligt. Så att hon kan förstå evangeliet. Med andra ord, hon är oförmögen att ens förstå evangelium. Och därför så säger man att först blir man född på nytt. Det är alltså en suverän handling av Gud. Och sen när man har blivit född på nytt tror man. Men överallt i Bibeln så ser vi att man tror först. Och sedan blir man född på nytt som ett resultat av tro. Men det intressanta är att när vi läser första Mosebok 3 och verserna 8-10 så ser vi hur Adam och Eva precis har ätit av kunskapens träd på gott och ont. Och vi ser att vad som händer där är att Gud talar till dem. Och de kan höra Guds röst. De kan förstå honom. Och de kan svara honom. Och de kan svara honom logiskt. Så med andra ord säger vi att människans fall är totalt i bemärkelsen att ingen kan göra någonting inför Gud. Och sedan hävda att det här var en del av frälsningen. Självklart är människan helt oförmögen att frälsa sig själv. Men hon är kapabel att höra evangelium, förstå evangelium och gensvara till det. Den fria viljan finns kvar. Och i första Korintherbrevet 2:14 så står det att en oandlig människa kan inte ta emot det som tillhör Guds ande. Och oandlig här är i grekiskan psykikos. Det är alltså en människa som, det är där vi får ordet psyke ifrån, alltså en själsk människa som inte har en pånyttfödd ande eller en pånyttfödd inre människa. Och i engelskan står det den naturliga människan. Och det här ordet för att ta emot, det är dekomai i grekiskan. Och dekomai betyder att hon välkomnar inte de andliga tingen. Men det betyder inte att hon inte förstår dem. Och kan gensvara till dem. Men hon tar inte emot dem. Välkomnar det inte. Och U står för unconditional election. Alltså en ovillkorlig, ett ovillkorligt utväljande av vissa människor. Och en av de skriftställen man brukar använda är Romarbrevet 9. Man säger att Romarbrevet 9, där det står att Jakob har jag älskat, Esau har jag hatat. Och så säger man att okej, här ser vi, Gud har utvalt Jakob, han har inte utvalt Esau, utan han har förbestämt en till himmelen och en till helvetet. Men när vi tittade närmare på Romarbrevet 9 så såg vi att det handlar inte om frälsning. Det handlar om ett jordiskt syfte, alltså i bemärkelsen att Gud har utvalt ett folk, nämligen Israel. Det är sammanhanget för att frälsningen ska komma genom dem, inte bara till Israel själva, men till alla andra folk också. Så utväljandet här är av en nation som Jakob var, han blev Israel, det blev en nation för Guds frälsningssyften. Det är inte, handlar inte om individer som är förutbestämda till himmel eller helvete. Och det står att han hatade Esau, men det gjorde han inte därför att han hade bestämt detta i förväg, utan därför att han visste att Esau, det vill säga Edom, detta folk som kom ur Esau, de gjorde mycket ont mot Israel när de kom ut ur Egyptens land. Och därför så hatade Gud Esaus gärningar. Han hatade Edoms gärningar. Och därför säger han att jag älskade Jakob. Han är den utvalde, han är Israel, han är det folk som jag har valt att resa upp profeterna bland, att ge dem skriften, att ge dem templet, tabernaklet, offrerna, allting. Även att Messias kommer att födas bland dem. Men löftet till Abraham i första Mosebok 12 gäller alla folk. I din säd Abraham ska alla folk bli välsignade. Så Romarbrevet 9 är inte ett kapitel som talar om predestination, att Gud ur ett frälsningsperspektiv skulle ha utvalt vissa människor till att bli frälsta och andra till att gå förlorade, utan istället handlar det om förkunskap. I första Petrus 1:2 så står det att vi är förutbestämda till att bli frälsta på grund av hans förkunskap. Och grekiskan använder ett ord som är prognosis, där vi får vårt ord prognos från. Vi ställer en prognos. Det är bara att när Gud ställer en prognos så är den perfekt. Därför att han vet allting i förväg. Så han vet vilka som ska bli frälsta. Han vet vilka som kommer att säga ja till evangelium när det erbjuds dem. Och därför så kan vi tala om att vi är förutbestämda, vi är utvalda, därför att Gud såg redan innan tiden begynte att vissa människor skulle gensvara till evangelium, och då satte han in oss i Kristus innan tiden begynte i Efesierbrevet 1, och han kallade oss för de utvalda. Men det står också att Gud förhärdade faraos hjärta. Och det ser vi. Det står att Gud reste upp farao så att han skulle kunna visa sin makt på honom. Men det intressanta är att när vi tittar på vad det här betyder, att farao blev upprest, så ser vi att Gud lät honom bli den högste i Egypten eller i hela världen vid denna tidpunkt, bara för att han såg hans förhärdade hjärta och han lät honom bli, komma till den här punkten eller platsen eller ställningen, så att han skulle kunna döma honom och det skulle bli uppenbart för hela världen. Men när vi läser i andra Mosebok så ser vi att farao förhärdade sitt eget hjärta gång på gång på gång på gång. Men sedan står det att Gud förhärdade honom. Men inte förrän han hade nått den punkt där han så att säga inte ville omvända sig. Hade farao kunnat bli frälst? Absolut. Skulle han kunna blivit frälst, som vi sa där när vattnet välde in över Röda havet? Ja visst, om han hade ropat till Gud. Nu tror vi kanske att han inte gjorde det därför att hans hjärta var förhärdat. Men vi tror att frälsningen gäller ända fram till vi tar sista andetaget. Romarbrevet 9, men L står för limited atonement, alltså begränsad försoning. Det talade vi om förra gången. Och i första Johannes 2, vers 1 och 2, så står det att han är försoningen för oss kristna, men också för hela världen. Och här säger man att försoningen gäller bara de utvalda, bara de Gud har förutbestämt till att bli frälsta, och de andra är förutbestämda till att gå evigt förlorade. Och Gud dog inte, Jesus dog inte, han utgöt inte sitt blod för de som är förutbestämda att gå förlorade, utan bara för de utvalda. Därför att Guds blod spills inte på de fördömda. Men här står det tydligt att han är försoningen för hela kosmos. Och kosmos är världssystemet som han dog för. Han dog inte för systemet, men han dog för människorna i systemet. Alltså alla människor som har levt, lever och kommer att leva i denna fallna värld. De är inkluderade i hans försoningsverk. Men vi blir inte automatiskt frälsta. Vi måste sätta tro till evangelium. Men i det ögonblick vi gör det, då händer miraklet. Vi blir frälsta, vi blir födda på nytt. Men han har gjort detta möjligt för alla. Gud är kärlek. I första Johannes 4, 8. Men också i vers 16. Han är kärlek. Han har inte kärlek. Han är kärlek. Det är hans natur. Och Gud är allsmäktig. Men han kan inte handla motstridigt mot sin egen natur. Därför kan han inte älska vissa och hata andra. Han är kärlek. Han hatar synden. Och om jag identifierar mig med synden, även när mitt jordeliv är över, ja, då måste jag bli föremål för hans vrede, för jag förblir under synden. Som Jesus sa till fariseerna, ni är kvar i era synder därför att ni tror inte på mig. Ni är kvar i mina era synder därför att ni tror inte på mig. Och här är det viktigt att se att hans försoning gäller alla människor. Hans natur kan inte förändras. Det är vår trygghet. Han dog för alla. Och det är det som gör helvetet så tragiskt på många sätt. Att det är en plats där människor i all evighet kommer att vara medvetna om att de kunde ha trott att försoningen gällde dem, men att de förkastade det. De förhärdade sina hjärtan. Så där har vi de tre första benen i den här läran. Det totala syndafördärvet, ovillkorliga utväljelsen och den begränsade försoningen. Och nu kommer vi till ett som står för irresistible grace, alltså oemotståndlig nåd. Och vad man säger här, det är att de som är utvalda, de som är tillhör den här gruppen, De kommer att födas på nytt. De kommer att av Gud dras till honom. Och de kommer inte att kunna stå emot det. Det är det man menar med den här oemotståndliga nåden. Och vi ska titta på några versar här. Och titta på några punkter. Det första jag vill nämna det är att Gud verkar övertygande, inte tvingande. Gud verkar övertygande, inte tvingande. I Lukas 14. Lukas 14. Och vers 23. Så har vi berättelsen om hur den stora måltiden. Där det skickas ut, den rike mannen skickar ut sitt folk för att bjuda in alla människor. Och många kommer inte, och han säger gå ut liksom och bjud in de halta och de lytta och allt vad det kan vara till den här måltiden. Men sen det finns fortfarande plats, och så står det i vers 23. Då sa det Herren till sin tjänare, gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in så att mitt hus blir fullt. Och det är intressant för att den svenska bibeln översätter faktiskt det här rätt i bemärkelsen. Det står att uppmana enträget, därför den engelska bibeln säger tvinga, tvinga dem. Och jag antar då att svenska teologer i mångt och mycket är ganska influerade av det arminianska tänkandet. Det kan vara en tanke eller en anledning. Jag vet inte exakt. Men därför att det här ordet, det använder man ofta och säger att Gud tvingar in människor. Och det intressanta är att det här ordet för att uppmana enträget, det är grekiskans anagatsa, som kommer från egentligen två ord. Agkos, som betyder att böja ens arm på det här sättet, bakom ryggen. Och Anna, som betyder att göra någonting igen. Som andra ord, liksom hela tiden, böj deras arm liksom. Kom in i Guds rike. Men det betyder inte i bemärkelsen att tvinga någon med en överlägsen fysisk kraft. Utan det betyder att enträget uppmana, precis som svenska bibeln säger. Att vi övertygar, att vi talar till människor och liksom övertygar dem om att det här är rätt. Och i andra Korinthierbrevet 5:14 så står det att Guds kärlek driver oss. Där använder en engelsk översättning också ordet tvinga. Men det grekiska ordet här är syneko. Som betyder att arrestera eller att hålla samman. Så att Guds kärlek arresterar oss. Och den håller oss samman. En fantastisk tanke egentligen. Att kärleken är så attraktiv att man arresteras av den. Liksom man blir överväldigad. Och på det sättet tvingar den oss. Men självmant. Inte någonting som vi måste. Och det finns skriftställen där det här ordet som finns i Lukas 14:23 används på det sättet. Att man tvingar med en form av fysiskt våld. Men oftast i sammanhanget så används det inte så. Till exempel i Matteus 14:22. Så ser vi hur Jesus befallde sina lärjungar att stiga i båten. Och det var inte så att han liksom tvingade dem, ner mig här nu. Utan han var så övertygande i sitt tal, i sin relation med dem, att de var tvingade så att säga. Och en annan vers som brukar användas där i Johannes 6, och verserna 37-40, att alla som fadern ger mig ska jag sannoliken inte kasta ut. Och de här verserna ofta används som att Gud, fadern, ger sonen vissa människor som han har förutbestämt. Och han ska aldrig någonsin kasta ut dem. Men det säger egentligen ingenting om Guds nåd är oemotståndligt. Utan egentligen bara om att det finns en evig säkerhet för dem som tror. Att om jag har kommit till Jesus Kristus och blivit ett Guds barn, så kommer jag att fortsätta att vara det för all evighet. Och det var igår här faktiskt som Kerstin nämnde att vi borde alla vara små apologeter. Alltså med andra ord, vi borde vara försvarare av den kristna tron. Och det är det som vi ska vara. Ofta vet vi ingenting. Liksom människor säger någonting till oss, ett påstående, Bibeln är inte sann.
Nej, precis.
Liksom. Jesus har aldrig funnits.
Nej.
Liksom, vi bara tar emot de här grejerna som att, för vi har inte läst på. Men någon berättade för mig och sa liksom att efter att de har tagit den här politikkursen, så ja, nu har jag svar. Jag har svar. Därför att nu vet jag vad jag ska säga. Inte alltid kanske, men många gånger. Och faktum är att den här världen oftast, i de flesta fall, är också väldigt okunnig. Egentligen. Så har vi bara lite grann kött på benen, har vi bara lite att säga om de här olika sakerna, argumenten, så brukar det räcka för att tysta de flesta faktiskt. Därför att man vet inte mycket. Men jag tänkte på det här att vår generation är mer ansvarig än någon annan generation tidigare. Och det som vi talade om faktiskt igår i bibelskolan, i Romarbrevet 1 och verserna 18-20, det står att allting är uppenbart för alla människor. Guds makt, Guds härlighet, att han är skaparen, att han finns, att han är god, att han vill liksom nå ut till människorna. Det är uppenbart genom skapelsen. Och så står det, därför är de utan ursäkt. Och jag tänkte på det, vår generation är utan ursäkt. Varför? Jo, därför att i vår generation, eller det sista århundradet eller vad jag ska säga, genom arkeologiska utgrävningar så har vi fått se att Bibeln verkligen är sann. Alla städer, platser, personer som det talas om har vi fått se, wow, det stämmer. Folkslag till exempel som vi inte ens visste fanns, de har bara varit omnämnda i Bibeln och sa, de har inte funnits, men det har bevisats, det har grävts fram, det har bekräftats. När vi talar om hur unik människan är, generna, cellerna, DNA, informationen som finns i varje liten cell är ofattbar. Det finns i våra kroppar miljarder sådana här celler, och det finns en information i oss, varenda liten detalj, även i en liten bakterie, så finns det fantastisk information. Och den finns där. Vem har satt den där? Åh, det naturliga urvalet, säger Darwin. Vadå naturliga urvalet? Hur vet naturen att man ska välja det rätta så att det kan utvecklas och så vidare? Vi ser att det finns intelligens bakom allting. Och vi har också sett hur Bibeln som historiskt dokument är fantastiskt pålitligt. Därför säger jag att varje generation har varit ansvarig inför Gud. Men vår generation är det ännu mera än tidigare generationer på grund av vad vetenskapen har upptäckt. Och faktum är att det vetenskapen upptäcker, om vi är ärliga när det gäller arkeologin, historien, biologin, fysiken, allting. Om vi är ärliga så pekar upptäckterna i rätt riktning för vår del. Det pekar verkligen på att det är så som Bibeln säger. Men man är nästan desperat i sina försök att undvika att erkänna att Bibeln faktiskt är sann. Och att den bekräftas varje dag genom upptäckter och olika fynd som vi gör. Nummer 2. Gud önskar förälskelse, inte våldtäkt. Han önskar förälskelse, inte våldtäkt. I Johannes 6 och vers 44, kan läsa den här, så står det att ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det är ganska uppenbart att ingen kan komma till honom om inte fadern drar honom. Frågan är, drar han alla? Kalvinisterna säger nej, han drar bara de utvalda. Det är därför som de flesta människor i världen verkar vara helt ointresserade. För Gud har inte utvalt dem. Därför verkar han inte i deras liv. Därför förblir de kalla mot evangeliet som predikas. Men de utvalda, de öppnar upp sina hjärtan. Men vi säger att Gud drar alla. Men många står emot. Majoriteten står emot. Och det är intressant här att det här ordet som används här för att dra, det är i grekiskan eko, som betyder egentligen att släpa. Och då säger man, kalvinisterna, ja men det ser du, liksom att det handlar om att släpa någon till honom. Så Gud släpar människor till sig själv mot deras egen vilja. Men faktum är att betydelsen av ordet bestäms i sammanhanget, som så många andra ord görs också. Och det kan betyda att man bokstavligen släpar en person eller en sak eller ett objekt. I Johannes 18:10 till exempel, och även i 21:6 och 21:11, så finns det exempel på hur det betyder bokstavligen talat att släpa någonting. Men det kan också betyda att dra, inte släpa. Det finns en viss skillnad mellan att släpa någon och att dra. Och i Johannes 12:32 så säger Jesus att när jag blir upplyft så ska jag dra alla människor till mig. Här är ett grekiskt ord som är helko. Och det betyder att Gud utför den här dragningen på människans inre liv. Det är någonting i den inre människan som Gud tar tag i och drar. Han använder också ordet i Jeremia 31 och vers 3. Så står det att med en evig kärlek har jag dragit dig. Den grekiska översättningen av gamla testamentet, Septuagintan, använder just det här ordet där för att dra. Och där står det att jag har dragit dig med kärlekens band. Jag har dragit dig med den eviga kärleken. Det är en dragning, inte ett släpande. Det är liksom en inbjudan på det sättet. Och det intressanta är att om en man älskar en kvinna och han säger, jag vill gifta mig med dig, och hon säger nej, då säger han, jag älskar dig så mycket så att jag ska tvinga dig att gifta dig med mig. Då blir inte detta längre kärlek, utan då blir det våldtäkt. Och det är emot kärlekens natur att tvinga sig på någon. Det är omöjligt. Man kan inte kalla tvång för kärlek. Det är liksom en motsägelse egentligen. Och den illustrationen är bra, därför att påtvingad kärlek är motsägelsefullt. Gud drar oss och han övertygar oss så mycket om sin kärlek till oss att när vi blir överväldigade av det, ja, då blir vi kära i honom. Och det är precis det som sker också mellan en man och en kvinna, att det uppstår en förälskelse, och det är det som kärleken åstadkommer. Man övertygar någonting eller någon om att jag har en kärlek till dig som är verklig. Och när personen tror på det, eller kvinnan tror på det, så gensvarar hon till det. Och på samma sätt säger Gud om oss, jag har dragit er med en evig kärlek. Jag förgriper mig inte på någon, jag tvingar mig inte på någon. Han låter till och med människor gå evigt förlorade om vi inte gensvarar till den här kärleken. Och den tredje och sista punkten vi har för idag, det är att Gud söker ett valt samarbete, inte ett påtvingat samarbete. Han vill att vi ska samarbeta med honom, men han vill att vi väljer att göra det, inte att vi påtvingas det. Och här har vi ett resonemang. Gud är allsmäktig. Om han är det, vilket vi tror, ja, då kan han frälsa alla. Men alla blir inte frälsta. Det vet vi. Alltså kan det inte vara Guds vilja att alla blir frälsta, säger kalvinisten. Därför att om man är allsmäktig och vill att alla ska bli frälsta, då blir alla frälsta. Därför att vem kan stå emot Guds vilja? Men nu säger Bibeln att Gud vill att alla ska bli frälsta. I andra Petrus 3:9 och i första Timoteus 2:4. Men de säger, nej, men det är bara de utvalda. Han älskar bara de utvalda, inte de andra. Han älskar bara de som han dog för. Och det var bara de utvalda. Och om han hade velat frälsa dem, den allsmäktige guden, då hade han gjort det. Men nu har han inte gjort det, alltså kan han inte älska dem. Vi säger att det har att göra med att vi kan stå emot Guds dragande av oss. Det är möjligt att göra det. Och vi har många exempel på det. Vi kan läsa det i Matteus 23. I Matteus 23 så står det i vers 37. Det är Jesus som talar om, han talar till Israel. Just det. Jerusalem, Jerusalem, eller han talar till staden. Du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Är det inte intressant? Men ni ville inte. Han sände profeterna, inte bara en, flera, plural. Han sände även sin egen son. Och han ville göra som hönan gör med de små kycklingarna. Liksom, kom här, och sen liksom lägger hon sig på dem. Och de är där under varmt och tryggt. Men ni ville inte. De kunde alltså stå emot Guds dragande. De kunde stå emot det Gud ville göra med dem. Och då säger man, ja, men är då Gud verkligen allsmäktig? Om han nu är allsmäktig, vi kan ju inte frustrera hans vilja på det sättet. Om han nu vill någonting, då blir det så. Men han är allsmäktig, men han har ändå den här förkunskapen. Och han är så mäktig att han kan skapa individer eller varelser som vi är, som har fri vilja. Och han vet alla våra beslut. Han vet alla våra beslut i förväg. Och därför har han satt in oss i historien. Han vet historien. Han kan skriva om den. Han vet framtiden. Det är ingenting som chockerar honom eller förvånar honom. Han vet allting. Och han låter oss leva i våra beslutskonsekvenser. Men han ger nåd för den som omvänder sig och kommer till honom. Och det är ungefär som, eller kalvinisten säger att, jo, men människan kan inte lyda Gud. Människan kan inte tro på honom förrän hon har fått ett nytt hjärta. Förrän Gud har förvandlat henne. Och vi kan hålla med om det så tillvida att vi behöver verkligen bli förändrad. Och Gud gör det. Han gör det i våra liv. Det står i Ezekiel 3 gånger, kapitel 11, 18 och 36. Så nämns det 3 gånger att han ger oss ett nytt hjärta. Och jag tänker också på vad det står i Jesaja 1:5 att hela huvudet är sjukt. Så vi har stenhjärtan och vi har ett huvud som är helt sjukt. Men Bibeln säger ändå att detta sjuka huvud och detta stenhjärta kan ändå höra Guds röst, kan ändå förstå vad han säger, kan ändå ta ett ansvar och säga ja eller nej till det evangelium och det frälsningserbjudande som Gud har för oss. Men det intressanta är att som en illustration att Gud har ställt en diagnos. Och vad är den diagnosen? Jo, att vi är alla sjuka av synd. Romarbrevet 3, verserna 9-20. Vi är alla fallna, alla sjuka av synd. Men han har också förklarat vad behandlingen måste vara. Han säger att den gamla människan måste korsfästas i Romarbrevet 6:6. Och att ett nytt hjärta måste sättas in. Och att vi måste ha ett nytt tänkande. Vi måste ha Kristi sinne. Men hur sker detta? Hur sker detta? Det är ungefär som att jag har den här diagnosen. Läkaren säger till mig, jag har den här diagnosen. Du har ett fel på ditt hjärta. Du har fel på ditt huvud. Du måste ha ett nytt huvud och ett nytt hjärta. Jag vet inte om, någon har lyckats med en huvudtransplantation ännu. Hjärttransplantationer vet jag. Jag står först i kön när det blir möjligt. Men det intressanta är att så säger jag, nej men jag vill inte. Jag tror inte på diagnosen. Jag tror inte på din behandling. Jag är inte villig att ta emot detta erbjudande. Spelar ingen roll. Någon tvingar in oss. Binder fast oss på operationsbordet. Och ut med hjärtat. In med ett nytt hjärta. Av med huvudet. På med ett nytt huvud. Och sedan så kommer man ut därifrån. Jag känner mig jättebra nu liksom. Nytt hjärta, nytt huvud. Ja, det är klart. Jag blir påtvingad. Det är klart att jag känner så. På vilket sätt förhärligas Gud när jag blir påtvingad någonting? Vi måste opereras. Men alla eller en del vägrar, många, majoriteten kanske, vägrar att gå till operationssalen och säger att ja, okej, okay, mitt stenhjärta är okej. Okay, mitt kött är okej, okay, mitt huvud är okej. Okay, bara jag får mera utbildning. Som Adam säger liksom, eller den här världen säger, bara vi får mer utbildning, bara vi kan lära oss saker så blir allting bra. Ge oss bara lite tid. De problem som finns, de problem som återstår, låt oss bara få lite tid så blir allting bra. Men det fungerar inte så. Han söker vårt samarbete. Han påtvingar det inte. Och vilken Gud är störst? Och när blir han mest förhärligad? Den som förbestämmer allt och påtvingar människorna sin vilja. Det är kalvinistiska guden. Eller den som har förkunskap om allt och låter människor välja fritt och sedan försöker att övertyga dem om att hans karaktär och hans natur är kärlek. Att han älskar oss så mycket. Att han vill ha en relation med oss. Att han vill operera oss och ge oss ett nytt hjärta och ett nytt huvud och ett nytt allting. Vilken Gud är störst? På vilket sätt blir Gud mest förhärligad? Jag skulle tro att när dessa fria individer som vi är skapade till att vara väljer honom av fri vilja. Därför att då har vi en relation med honom. En sådan som vi vill ha. Det är så kärleken fungerar. Den måste vara baserad på ett gensvar. Den kan inte vara baserad på tvång. Och jag tänker mycket på det här citatet som vi citerade för en liten tid sedan. Från C.S. Lewis, när han sa så här: det finns bara två grupper av människor i världen. De som säger till Gud, låt din vilja ske. Och de som Gud säger till en dag, låt er vilja ske. Det vill säga, vi säger idag, låt din vilja ske. Jag gensvarar till din försoning som gäller alla, hela kosmos, hela världen. Jag gensvarar till det. Jag litar på vad du har sagt i ditt ord. Att du älskar alla människor. Att var och en som tror får bli frälst. I Johannes 3:16. Jag litar på det. Att det också är för mig. Jag tror det. Jag vill tjäna dig. Du är värdig att bli tillbedd. Du är värdig att älskas. Du är värdig vår lovsång. Vårt allt. Vår tid. Våra pengar. Våra resurser. Våra gåvor. Våra talanger, allting, du är värdig detta. Därför att du är en kärleksfull Gud. Du tvingar inte på oss någonting. Men du gör dig själv verklig. Så att vi blir överväldigade av ditt dragande av denna kärlek. Så att vi gensvarar och ger oss själva frivilligt till dig. Och blir frälsta och följer dig. Och får ett nytt hjärta, ett andligt hjärta. Där stenhjärtat blir ersatt. Får ett nytt tänkande. Får ett nytt huvud. Får bli helt och hållet gjorda nya. I andra Korinthierbrevet 5:17 där det står att vi är nya skapelser. Allt det gamla har försvunnit. Vi är nya. Det finns den gruppen som säger det, men det finns också den gruppen som säger att jag tror inte på det. Jag vägrar att gå till ditt operationsbord, Gud. Mitt hjärta är okej. Mitt huvud är okej. Den här världens system är okej. Ge oss bara lite tid. Jag tror inte på det du säger. Jag vill inte ha med dig att göra. Och Gud säger okej. Du får din vilja fram. Du får leva i konsekvenserna av ditt förkastande. Men jag älskade dig hela vägen ända fram. Och precis som Jesus sa i Johannes 13. När han tvättade lärjungarnas fötter. Så sa han att han älskade dem till slutet. Och det inkluderade också Judas. För han var en av dem. Han älskade dem till slutet. Han visste vad som fanns i hans hjärta. Han visste vad han skulle göra. Han hade dött också för honom. Om han hade tagit emot det så hade han blivit frälst. Han har dött för alla människor. Farao, Hitler, Stalin. Alla människor som har funnits. Han dog också för dem. Han gjorde det möjligt. Men de förhärdade sina hjärtan så vitt vi vet. Och han säger till dem, låt er vilja ske. Ni kan få er del i den här världen, kanske. Men vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Så det här är tankar som har att göra med att Guds nåd inte kan stås emot. Men den kan stås emot. Och om ni kommer ihåg i Apostlagärningarnas 7:e kapitel. När Stefanus håller ett tal. Vad säger han där? Jo, han säger nämligen att han talar till Israel. Och han säger, ni hårdnackade folk, säger han. Som ständigt står emot min, eller Guds vilja som nation. De stenade profeterna, de precis som han talade om också i Matteus. Men han säger att ni står emot den helige ande. Så det är möjligt att stå emot den helige ande. Och nu talar vi i församlingens tidsålder, nu talar vi Nya Testamentet. Att vi kan stå emot det som anden gör. Och det betyder inte att Gud inte drar vissa människor. Det betyder inte att Gud inte har dött för alla människor. Men det betyder att med den fria viljan så kan jag bejaka eller förkasta. Så vad vill Gud? Jo, han vill verka övertygande, inte tvingande. Han önskar att en förälskelse, inte en våldtäkt. Och han söker ett valt samarbete, inte ett påtvingat samarbete. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber att du välsignar dem i ditt namn. Amen.